välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Jag ska få lyssna till bibelförklaring nu ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet. Man kan höra dem i kyrkan på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 17. Nu under julen så är det ju lite uppehåll, men exakt när det kommer igång igen har jag faktiskt inte reda på. Men nu har vi i alla fall kommit till del 74 och det är alltså Håkan Sundliden som leder detta.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagen och bibelförklaringen. Vi har kommit till vers 57. Om det är rätt i mina papper. Matteus evangeliet kapitel 26 vers 57. Jesus inför stora rådet, står det i folkbibeln som jag har använt nu ganska ofta. Jag tycker fortfarande att det är berikande. Först tyckte jag det var lite enerverande detta att vi fick olika bibelöversättningar. Dels för att den ena bibelöversättningen var förmodligen sämre och den andra var bättre och så. Och det kunde ju diskuteras hur länge som helst. Och sen också detta faktum att i Svenska kyrkans gudstjänster så är ju Bibel 2000 påbjuden. Så det är den enda man får använda. Och det finns ju utskrivet i psalmböckerna där i evangelieboken. Den är antagen så att säga, så att vi hänvisar till den. Plus att jag själv då använder Gerts översättning. Men mer och mer så blir det en tillgång. Det är fint att vi har olika översättningar så att man kan jämföra. Det kräver lite mer av läsaren. Särskilt om man vill ta reda på vad som nu är det bästa. Det är sant, men det skadar väl inte. Att det kräver lite mer av läsaren. Att vi får fördjupa oss i det hela. Och sen kräver det också, som vi har sett ett antal gånger under de här bibelförklaringarna, att man i vissa fall faktiskt tvingas att tolka texten på ganska uppenbart. Man måste tolka den för man vet inte riktigt hur det ska förstås. Det är inte så ofta, för att förvånansvärt så är det ju ganska lättlästa texter. Det är ganska enkelt. Jag vet inte om jag överdriver nu, men det står ju som det står. Man hör väldigt ofta att det är besvärligt att tolka Bibeln och man vet inte hur det ska tolkas, men så besvärligt är det inte. Man behöver ha vissa tolkningsnycklar, det är förvisso sant. Men de ställena som är riktigt svårtolkade, där man kan bli, ja, där man kanske inte ens finner varandra när man diskuterar, de är inte så många. Alltså Matteus 26 från vers 57. Nu ska vi se här, hur har vi delat in det här nu då? 57 till och med 68. Ja, det kan vara, det är en bit att läsa, men vi läser det stycket då. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajfas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela stora rådet försökte nu skaffa fram något falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa: han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade honom: svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig? Men Jesus teg. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv sa det. Men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han är skyldig till döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Ja, här börjar alltså förhöret med Jesus efter det att han har gripits i Getsemane. Det var inte långt ifrån Getsemane till Kajafas hus. Det är bara att man går sluttningen ner för Getsemane. Alltså Getsemane ligger ju i nederkanten av Oljeberget. Och så går man ner i sluttningen och så går man upp för sluttningen till Kajafas hus. Det ligger nästan, kan gå raka spåret så att säga. Och den här platsen för Getsemane finns ju naturligtvis kvar, och där finns en kyrka byggd som är byggd på en utav de stenar, om det är urberget, som är en klippsten i alla fall, som går i öppen dager där, som man brukar anföra som den platsen där Jesus bad. Och kyrkan heter ju Getsemane kyrkan eller Fader vår kyrkan. Och sedan så går man över och så går man en trappa som förmodligen också är från Jesu tid. Den heliga trappan. Och det, man vet ju att det finns enstaka platser inne i gamla Jerusalem som är så att säga autentiska. Men det mesta ligger ju 10-15 meter under jord. För det har ju hänt flera gånger att Jerusalem har jämnats med marken, eller det har byggts på ovanpå lager på lager. Så att ska man komma ner till den här tiden så måste man göra utgrävningar, och sådana finns. Men just vid den här platsen, vid trappan upp för berget där, så finns det inte någonting påbyggt så att säga, utan man tror att den trappan, åtminstone delar av den, är från Jesu tid. Och då måste Jesus ha släpats upp eller drivits upp för den trappen. Och så finns det ett kyrka som är byggd på den platsen där man menar att Kajafas hus stod. Och den kyrkan är ju då byggd på en sån plats, därför att man har indicier på, som talar för att det skulle vara just den platsen. Det är därför man har byggt kyrkan där. Och i det här fallet där den här kyrkan står nu, som pekar på Kajafas hus, så finns det, när man kommer in i kyrkan, i golvet där, en trappa ner i den här fängelsehålan som är från Jesu tid. Och det var en speciell cell, fängelsecell kan vi säga, som finns där. Därför att det fanns ju på den tiden inte någon trappa ner. Utan det här var en dödscell. Och dödscellen där i Kajafas hus, den var utformad på det sättet så att det fanns bara en ingång. Och det var hålet i taket. Så att man, nu kan man ju gå ner så att man kan komma ner i den här grottliknande fängelsehålan. Men på Jesu tid så var det sannolikt så att man firade ner fången genom hålet i taket. Och han hade ingen möjlighet att ens tänka tanken på att rymma. Så där kan Jesus ha firats ner och där kan han ha firats upp. Men nu fördes han alltså till Kajafas palats. Och där finns då hela stora rådet. Och det här talar för att de har satt igång med att förhöra Jesus på en gång. Man hade tydligen här redan skaffat fram de här, eller försökt skaffa fram falska vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Och nu talar vi alltså om sannolikt om natten mellan torsdag och fredag. Och fredagen är ju då, om vi följer Johannes versionen här, är ju tillredelsedagen. För sen på kvällen börjar ju påsken. Så att de hade bråttom här med att få Jesus dömd. Annars skulle de inte heller ta sig besväret att sätta igång och förhöra Jesus så hårt som man kan läsa utav det här. Man ser ju att de driver på för att försöka få fram en dödsdom. Och det är mitt i natten. Det kan finnas ett annat skäl också, och det är det att när det kommer till dödsdomar i Jerusalem vid den här tiden, så hade Stora rådet inte mandat att döma någon till döden. Av det enkla skälet att de som regerade, det var ju ockupationsmakten, det var ju den romerska ockupationsmakten. Det var kejsaren som regerade hela romarriket, och Israel var en del av det, en provins i romarriket. Så man hade löst det på det sättet att man hade en ståthållare eller en landshövding, Pontius Pilatus i det här fallet då, och han bodde i Caesarea, inte att förväxla med Caesarea Filippi där Simon Petrus bekände Jesus som herre, för det ligger längre norrut mitt in i landet på gränsen mot Libanon, utan det här är Caesarea vid havet. som en annan plats. Och där hade landshövdingen, den romerske landshövdingen, sitt residens. Men han var den som kunde utfärda dödsdomar. Han överlät särskilt såna här religiösa mål. Det överlät han åt judarna att hålla på med själva, för det var han vare sig intresserad av eller hade tid med eller förstod sig på. För det, hur skulle han kunna döma efter tredje Mosebok eller fjärde Mosebok? Nej, det där fick de hålla på med själva. Men det gick en gräns här. Så att skulle man tillämpa dödsfall eller dödsstraff, så var det omöjligt, utan då skulle det ske genom Pontius Pilatus då. Och Pontius Pilatus reste ner till Jerusalem vid de största högtiderna. Och det här var ju den största högtiden. Så att han var förmodligen nere under själva påskhögtiden av bland annat det skälet att han skulle utfärda domar. För det passade man på då när han var nere. Förmodligen också att han ville ha uppsikt över Jerusalem. Ha personlig närvaro och personlig erfarenhet. Vi talade om att det kanske handlade om 250 000 judar innanför stadsmurarna. Alltså otroligt mycket folk. Och vi talar också om ett politiskt oroligt, instabilt läge kanske till och med. Där inte minst Jesus bidrog, eftersom det nu gick rykten om honom att han var en utav de här som gjorde anspråk på att vara Messias. Och de flesta tänkte sig nog att det var en politisk Messias. Nu var ju inte Jesus en sån. Och det var därför som Judas Iskariot blev så besviken, pratade vi om för några gånger sedan. Men jag förstår att Pontius Pilatus ville vara närvarande. Och nu ville man ha honom dömd av Pontius Pilatus innan påsken gick in. Så det är bråttom. Om vi säger att det är mitt i natten det här, kanske 12, 1, 2, jag vet inte. Eller om det är framåt morgonkulan. Så har de ju då, ja ni vet, han blev korsfäst sedan klockan 9 på morgonen. Så att här gick det undan. Det finns de som säger att den här rättegången, så som den är återgiven i evangelierna, lämnar ganska mycket i övrigt att önska. För det fanns ju regler, inte bara så här grov mening som jag nu skissade, utan också på hur ett förhör fick gå till. Det fanns en viss rättssäkerhet. Och i en av kommentatorerna som jag har läst, så menar man med bestämdhet att man i texterna, när man jämför hur förhöret har gått till med vad man vet om hur förhör fick gå till på den tiden, så har man hittat 14 formella fel i det här förhöret som pågår. 14 formella fel. Man har alltså inte bara haft bråttom, utan man har åsidosatt rättssäkerheten ganska grovt. Och ett sånt fel känner jag till i alla fall, och det är det i vers 63. När överste prästen säger till Jesus: jag besvär dig vid den levande guden att du säger, och så vidare. Så fick man inte fråga, helt enkelt. I synnerhet inte när det handlade om dödsstraff. Man får inte ställa ledande frågor eller tvinga den man förhör till att gå med på eller säga sånt som förhörsledarna styr. Så fick man inte ställa en fråga. Och det kanske är ett skäl till att det står att Jesus teg. Ett teologiskt skäl är väl snarare det att profeten Jesaja hade sagt där i 53 kapitlet om den lidande tjänaren, att han skulle föras bort tyst som ett lamm. Förs bort till slakt. Så skulle också Jesus tiga och föras bort till slakt, för att det skulle bli uppenbart att profetian går i uppfyllelse. Men det kan också vara så enkelt som att han var införstådd med att så här får man inte driva ett förhör. Kan vara både och. Jag har i mina anteckningar skrivit upp här lite grann om inte bara de romerska ståthållarna eller landshövdingarna, utan också kejsarna. Jag förmodar att det är för er, precis som för mig, kanske till och med ännu högre grad för er än för mig, som så att ni har hört talas om kejsar Augustus. Ni har talat om kejsar Tiberius, för inte tala om Nero, Titus, Domitianus och så vidare. Det finns andra också. Men kanske inte har så där jättebra koll på mellan vilka år och i vilken ordning de regerade. Ni kan vara lugna, jag ska inte förhöra er. Det skulle vara intressant annars. Men jag hade nog inte klarat ett sånt förhör så här särskilt bra själv. Men om man skriver upp här då, jag har gjort en kejsarlängd helt enkelt, ni får det sedan när ni får anteckningarna, så ser man alltså Augustus, kejsar Augustus, som vi kommer att höra om nu under juletid. Han dog, eller åtminstone ersattes 14 efter Kristus av kejsar Tiberius. Och jag nämner Augustus och Tiberius därför att båda de kejsarna är ju nämnda i evangelierna vid namn. Så det här sker nu alltså under kejsar Tiberius regering. Och han hade Pontius Pilatus som sin landshövding, eller som sin ståthållare i Israel. Och det här känner man till ifrån utombibliska källor också. Det finns ju kejsarlängder och det finns ju uppskrivet vilka som var ståthållare och sånt i andra källor. Och då ser man att det stämmer väldigt bra med det som Bibeln vittnar om också. Och just när det gäller Pontius Pilatus så är det till och med så att man i utgrävningarna vid Caesarea, vid havet, Caesarea Maritima, har hittat Pontius Pilatus palats, eller rättare sagt grävt fram det. Vi var ju i Israel nu i juni månad och det var första gången för mig som jag kunde se de här utgrävningarna. Och det är ganska stora utgrävningar får man säga. Det har skett under de sista 10 åren. Och i samband med de utgrävningarna så hittar man också en sten med Pontius Pilatus namn på. Så att det här är så att säga befäst inte bara genom utombibliska texter utan också rent arkeologiskt. Det finns alltså ingen anledning att tvivla på de sakuppgifter som finns i Nya Testamentet. Där fanns inte bara Pontius Pilatus Pilats, utan där fanns ju också en del andra saker. Det var där som aposteln Paulus satt fången i 2 år. Ni kanske minns det att efter 3:e missionsresan, så då var han ute i riktigt blåsväder, Paulus. Och då så, när han kände på sig att det här kan gå riktigt illa, så räddade han sig själv tillfälligt genom att vädja till kejsaren. Och därmed så kunde inte judarna komma åt Paulus. Paulus hade ju dessutom den fördelen, till skillnad mot Jesus, att han var romersk medborgare. Och då vädjade han till kejsaren och då fördes han till Pontius Pilatus palats vid Caesarea. Och i de här utgrävningarna som nämnde, där finns alltså de fängelsehålorna kvar. Och de kan man också se och skåda på plats. Det är rätt så fascinerande när man står där och tänker på att här har Paulus varit. Och havet såg precis likadant ut då som det ser ut nu. Det är mycket speciellt. Sen hände det också att när vi kommer in i slutet på 200-talet och 300-talet, så var Caesarea en biskopsstad. Det finns en biskop, en välkänd biskop som heter Eusebius, som är den första kyrkohistorikern. För han levde där, vi bodde i Caesarea, var biskop i Caesarea. Och hade sitt biskopsdöme där, och han gjorde efterforskningar och skrev en kyrkohistoria på hur allting hade utvecklats fram till den tiden. Så kyrkohistorien, hur det gick till från Nya Testamentet fram till slutet på 200-talet, 300-talet, är nedskriven av honom. Och han har ju rapporter förstås från de andra biskoparna i Syrien och Egypten och runt omkring. Så det är rätt fascinerande läsning. Denna kyrkohistoria finns på översatt till svenska. Så den kan ni köpa och läsa om ni vill. Sen några andra romerska ståthållare efter Pontius Pilatus. För Pontius Pilatus, han satt, vet man, till 36 efter Kristus. Och vi tror att Jesus korsfästes 30 eller 33 där någonstans, va. Och vi vet vi att det stämmer med Pontius Pilatus för ståthållare då. Andra som ståthållare som är nämnda vid namn, det är en som heter Felix och en annan som heter Festus. De är omnämnda i apostlagärningarna. Vi tar oss inte tid att slå upp det här, men Felix var mellan 52 och 59. Och Festus var hans efterträdare mellan 59 och 61. Och jag tror att aposteln Paulus mötte båda de här. Och det är väl i samband med hans gripande som de är omnämnda, om jag nu minns rätt. Då under den tiden så var, efter Tiberius var Caligula kejsare från 37 efter Kristus, och sedan 41 efter Kristus var det Claudius, och sen 54-68 Nero. Det var kejsar Nero som, han var ju sjuklig. Det är ju allom bekant. Man tror till och med att det var han som låg bakom den stora branden i Rom. Det var en stor stadsbrand där. Men han gav ju skulden för, till de kristna. Så att under hans tid så fick de kristna utstå en svår förföljelse. Han ordnade en stor fest förresten i sitt stora palats, och så använde han kristna som levande facklor i trädgården. Då var höjdpunkten på festen. Så man fattar ju liksom inte hur sånt kan förekomma. Men det var som vi pratade med konfirmanderna idag. Vi pratade om de här barnamorden då när Jesus föddes. Och vi konstaterade det när vi, ni som var med på den tiden när vi var i kapitel 2. Det är snart 2 år sedan, men när vi pratade om det, att då var det kanske, man uppskattade att det kunde ha handlat om ett 30-tal barn som Herodes den store lät avrätta. Och vi tycker att det var förskräckligt, och kan det verkligen ha gått till på det sättet? Ja, det gjorde det. Och så berättade jag för dem och tänkte och jämförde det med Saddam Hussein. För att han påminner lite grann samma personlighetsdrag då, det lilla vi vet om de här gossarna. Han avrättade ju också en massa folk när han tillträdde makten, och han kunde ju gasa ihjäl 5000 kurder. Så att det vi läser om här och som vi tycker är så förskräckligt, eller läser om hur kejsarna förföljde vissa kejsare, vissa tider förföljde kristna, det är begripligt i det stora perspektivet också. Några, den där listan kan ni ju ha och titta på. Det var lite historiska, lite till ramberättelsen. Det står så här förresten, även om jag har sagt det, så här står det i Fornbergs kommentar. Internt judiska angelägenheter, till exempel sådana som hade att göra med den judiska lagens efterlevnad, handhades av Stora rådet och de lokala synagogala myndigheterna. Dessa hade ingen möjlighet att döma någon till döden, utan sådana ärenden måste avgöras inför romersk domstol, det vill säga inför Pontius Pilatus. Vid större högtider kunde denne besöka Jerusalem, bland annat för att vara tillgänglig för domstolsavgöranden. En viss förväntan förekom i zelotiska kretsar att Gud skulle återupprätta sitt rike en påsk. Och det är inte osannolikt att Jesus kan ha presenterats för Pilatus som en politisk upprorsmakare. Och det vet vi att så är det ju också, för att man anklagade ju Jesus inför Pontius Pilatus för att han skulle göra uppror mot kejsaren. Själva rättegången, den finns i 2 delar, så han får på den här korta tiden gå igenom 2 rättegångar. Den här första som vi läste om, den är ju inför Stora rådet. Stora rådet, hebreiska Sanhedrin, är på plats, är så att säga tillgänglig för observationer, om man hur ska uttrycka, ungefär 200 före Kristus. Då vet vi att Stora rådet opererade. Och farisismen som vi talade om, den är ju, går ju tillbaka till 300-400-talet. Så att därifrån har vi ganska detaljerade insikter om hur saker och ting fungerade. Men precis som fariseerna så förde ju Stora rådet tillbaka sitt ursprung ner i Moseböckerna. Och om ni vill kan vi läsa 4 Mosebok 11. För där har vi då ursprunget till Stora rådet. 4 Mosebok 11, vers 16. Då sa Herren till Mose: kalla samman 70 män av de äldste i Israel, sådana som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. För fram dem till uppenbarelsetältet och så vidare. Där ska jag tala till dem och så vidare. 70 män utav de här äldste och tillsyningsmännen utgjorde Stora rådet, Sanhedrin. Det är alltså 70 personer vi talar om. Fast man tror inte att den här rättegången mot Jesus var så väl förberedd så att alla 70 var närvarande. Utan här var väl kanske ett större antal närvarande. Jag vet inte hur många som var närvarande. Förmodligen inte alla. Men man hade samlat ihop så många man kunde, eller varför inte? Man kanske till och med hade samlat ihop de som man visste skulle gå med på det här. För det fanns säkert folk inom stora rådet. Hörde inte Nikodemus dit när jag tänker efter då? Nikodemus och även han Josef från Arimatea var ju också med i stora rådet. De kanske inte var inkallade. Det kanske också var ett sånt där formellt fel. Nu tänker jag bara högt. Men här gick ju inte till som det skulle gå till egentligen. Nåja, nu kommer man då med Jesus upp till Kajafas hus och man sätter igång att föröra honom per omgående, vad vi kan förstå utav texten. Simon Petrus smyger efter på avstånd och parkerar sig ute på gården. Och här samlas väl en del folk också, en känsla av. Och nu för man fram då en anklagelse mot Jesus. Och då vet man inte riktigt hur man ska hantera det här. Man försöker få fram vittnen, men det visar sig inte vara så enkelt. Men så får man ändå, som i vers 61 säger om Jesus. Han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Ja, det var alltså anklagelsen. Den räknas då som hädelse emot templet. Det vill säga en hädelse mot Gud själv. Nu är det frågan om Jesus verkligen hade sagt på det här sättet. Och det diskuteras ju också om man jämför evangelierna med varandra. Och det kan ju också vara så att det här vittnet här nu, som kanske inte var så påläst, hade formulerat sig som han trodde då att de ville att han skulle formulera sig. Han kanske hade missförstått Jesus. Å andra sidan, hur var det Jesus sa där i inledningen av det eskatologiska talet i 24 kapitlet? Han hade sagt till sina lärjungar när de lämnade tempelplatsen för sista gången i vers 2, 24:2. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Det verkar som att Jesus ändå har sagt på det här sättet. Och det är allvarligt. När man läser Johannes evangeliet så inser man emellertid att Jesus inte, sannolikt inte såg det som något självändamål att bryta ner den där tempelbyggnaden. Det var ju så att säga inte syftet, andemeningen i det han sa. Utan andemeningen var väl det här paradigmskiftet som vi talade om. Ni minns att vi talade om att Jesus kommer från himmelen. Och han kommer med det eskatologiska, det fulländade riket. Och så för han in det i våran tid. Och när han gör det, då blir ju det som en dom över det gamla, över allt det här som vi arbetar med. Och vi försöker att vara religiösa och vi iakttar buden och så vidare. Allt det blir obsolet. Det kan inte mäta sig med det nya. När någonting nytt har kommit så är det gamla förgånget. Och det var väl så vi uppfattade detta med att Jesus lämnar tempelplatsen. Han lämnade inte bara tempelplatsen, eller sa inte bara detta om byggnaden som om det skulle vara intressant eller märkligt. Utan det som han gör, det är att han avfärdar hela den judiska religionen. Alltså hela det mänskliga sättet att försöka få gemenskap med Gud. Får underkänt utav Jesus. Det här sättet har haft sin tid. Men från och med den här stunden, när Jesus Kristus har kommit, och synnerhet ifrån hans uppståndelse, som ju bekräftas med att döda uppstår från sina gravar, så börjar någonting fullständigt nytt. Och så uppfattar vi andemeningen i det här, att Jesus egentligen talar om sitt kroppstempel. Han blev människa, han tog sin boning ibland oss. Det heter på grekiska att han slog upp sitt tabernakel. Tabernaklet var ju förebilden för templet. Han slog upp sitt tempel, han slog upp sitt tabernakel. Han bodde ibland oss en stund. Han bröts ner och han uppstår med någonting helt nytt. Nu ska jag berätta en annan sak för er som är en... Jag har känsla av att jag har sagt det tidigare, men det är inte säkert att jag har gjort det. Men det finns en intressant sak när det gäller det här också. Och det är det att Gamla testamentet, som vi säger, judarna säger ju inte gamla testamentet. Det heter på hebreiska Tanakh, skriften, det är Tanakh. Och Tanakh, det är alltså en förkortning utav Toran, Nevim och Ketuvim. Toran, det är ju lagen. Nevim är profeterna. Och Ketuvim är skrifterna. Och de tre första bokstäverna, Torah, Non och Kappa, eller Kapp, alltså T-N-K, blir T-N-K, och så vokaliserar man det då för att säga Tanakh. Så gamla testamentet heter Tanakh på hebreiska. Lagen, profeterna och skrifterna. Och de där, det är samma 39 böcker som vi har i vårt gamla testamente. Men med ett undantag. De kommer i en annan ordning i Tanakh. Och i Tanakh så är det så att första och andra krönikeboken är de två sista böckerna i gamla testamentet. Du vet, lagen, första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok. Första, andra, tredje, fjärde Mosebok är Israels historia. Men vad är femte Mosebok? Jo, det är en sammanfattning och en repetition. Det börjar ju med Adams skapelse och så går det hela historien fram, så att säga. Så den kommer sist. Femte Mosebok kommer sist i lagen. På samma sätt är det med det andra. Första och andra krönikeboken som kommer sist i Tanakh är en repetition av hela gamla testamentet. Börjar med skapelsen av Adam, syndafallsberättelsen och hela Israels historia. Och så slutar det med andra krönikebokens sista kapitel. Men hur slutar de verserna då? Det måste vi titta efter. Alltså andra krönikebokens sista kapitel. Det är andra krönikeboken kapitel 36. Ser ni överskriften, om ni nu vet jag inte hur vi har olika bibelutgåvor, men det är ju indelat i stycken och har rubriker. Och så är det här i folkbibeln att andra krönikeboken 36, alltså det sista kapitlet i gamla testamentet, från vers 14 till och med kapitlet ut, vers 23, bär överskriften Jerusalems fall. Det visar sig när vi läser det här avsnittet, vi ska inte läsa det i sin helhet, det visar sig att det slutar med Jerusalems fall och templets undergång. Och ett löfte om att någonting nytt ska komma. Nu titta i, om du har det uppe, så står det i vers 14. Alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De bedrev hedna folkens alla styggelser och orenade Herrens hus, templet. Vad var det Jesus gjorde när han kom in i templet de här sista dagarna? Han rensade upp där bland månglarna i templet. Han gjorde precis det som står här. Och så står det att de gjorde narr i vers 16 av Guds sändebud. De föraktade hans ord. Ja, vem är Guds sändebud i det här fallet? Ja, det är Jesus Kristus. Och så står det vidare i vers 19. Nu är det så här, det här är ju en profetisk text. Så att det, du kan inte läsa det bara bokstavligt som om det handlar om vad som hände när Jesus var där. Utan det här hände ju också när Babel kom och jämnade Jerusalem med marken. Alltså det första templet revs ner. Och det är vad det står om i slutet på vers 18 och i vers 19. De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de upp i eld och förstörde alla dyrbara föremål. Och så läser vi vidare. Vi kan ta sista versen då. Så säger Koresh, kungen i Persien: Herren, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom. Du kan, det är en profetisk text, du kan läsa den och du kan tolka den och tänka att ja, men det här stämmer ju inte särskilt bra in. Nej. Men Jesus identifierar sig med stor säkerhet med det här. Det som händer när han rensar upp in i templet, och det han talar om är att han knyter an till slutet på Gamla testamentet, alltings undergång, och insinuerar eller antyder att i hans uppståndelse så kommer någonting alldeles nytt. Vi hade samma tankegångar för några veckor sedan när vi talade om och hänvisade till profeten Zakaria. Det mönster som fanns där. Jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men så stod det också en liten skara ska uppstå och vara hans folk. Och så såg vi att Matteus har med det här mönstret i sitt evangelium. Han talar om Jesus som herden. Folket skingras. Alla lärjungarna sprang åt alla håll och kanter. Det är en bokstavlig uppfyllelse av den profetian. Och sedan i Jesu uppståndelse så uppstår de från sina gravar. Folk ifrån alla nationer och tider. Och det uppstår någonting helt nytt i gemenskapen med och kring den uppståndne. Som då är den rätta ekklesian. Den rätta högtidsförsamlingen. Den rätta kyrkan, eller jag ska uttrycka det. Den nya. Man kan mycket väl tänka sig att de skriftlärda vid den här tiden hade just de här associationerna. Så att det som Jesus gör och det som är anklagelsen här om att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Det ligger alltså i luften att han, om han har sagt så, då måste han alltså mena att nu är det här som går i uppfyllelse igen. Då måste han mena, eftersom han kan bygga upp det på 3 dagar, att det är han som är Messias och så vidare. Säg oss, jag besvär dig vid den levande Gudens namn. Säg oss om du är Messias. Det låg alltså i luften. Och det här vittnet antyder det här. Men det är inte tillräckligt för att han ska bli fälld. Det är en anklagelse. Det är alltså oerhörda värden som står på spel. Om det handlar om att allt det gamla på något sätt skulle ha haft sin tid. Och att vi ska gå in i någon sorts fullkomligt tillstånd efter det här. Då förstår ni vad som står på spel. Ur ett judiskt perspektiv. Men de här översteprästerna och stora rådet. De var naturligtvis införstådda med att de var tvungna att få fram pålitliga vittnen. För att kunna fälla en avgörande dom. Dessutom var de ju medvetna om att de hade inte makt att utfärda någon dödsdom. För det måste man gå till Pontius Pilatus för att göra. Och det är möjligt att det här då egentligen är otillräckligt. För att Pontius Pilatus ska köpa den här anklagelsen. Varför skulle han bry sig om det där? Så det är inte färdigt med att vi har konstaterat det här med Tanakh. Det är bara en intressant reflektion för att visa på hur mycket vad som står på spel. Sen har du här då i dialogen i vers 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Så följer det samma mönster som det vi har talat om tidigare. Nämligen de här stridssamtalen. Där det trappas upp och drivs till sin spets. Nu finns det en annan intressant sak här. När Jesus ändå till sist svarar i vers 64. Han säger, du själv sa det. Jag har inte sagt något. Jag har inte sagt att jag är Messias. Det är du som säger det. Så det är liksom det här med stridssamtal. Man bollar fram och tillbaka. Och jag behöver inte säga vare sig bu eller bä. Dessutom så var väl Jesus i det här läget ganska införstådd med att det spelar ingen roll vad man säger. Vi kan ju hamna alla i sådana situationer. Det spelar ingen roll vad man säger. Det blir fel vad man än gör. Det är det läge som Jesus har. Men så säger han. I vers 64 också då, fortsättningen där. Men jag säger er. Härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Och då är frågan vad som menas med det här nu då. Ja, då menas människosonen. Då måste ju de som hör Jesus säga så här, dra slutsatsen. Jesus säger ju underförstått, och vi vet ju att det var hans självförståelse. Det är han som är människosonen. Och han är ju en människoson, för en människoson, det är vi allihopa. Ett människobarn alltså. Det är bara frågan om vad man lägger in i ordet. Men ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Det betyder på Guds högra sida. Men judarna och också Matteus i sitt evangelium använde ju inte Guds namnet. Det var för heligt för att man skulle kunna använda det. Man gjorde omskrivningar på maktens högra sida. Jag undrar, jag ska inte förhöra er på det här heller, men jag undrar om det ringer en klocka hos någon av er när det talas om maktens högra sida. Det borde det göra, men jag är inte övertygad om att det gör det. Gå till Psaltaren 110. Det finns ju ett antal messianska psalmer, psaltarpsalmer, som pekar fram mot Guds messias. Och Psaltaren 110 är en utav dem. Och den lyder så här, eller börjar så här. Ja, lyder så här. Herren, Gud fader, sade till min herre. Det är kung David som skriver det här. Så det är till kung Davids herre. Det är alltså Messias. Herren sade till min herre och frälsare Jesus Kristus. Sätt dig på min högra sida. På maktens högra sida. Till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Som daggen kommer ur morgonrådarens sköte, i uppståndelsens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida och så vidare. Jag tror inte vi behöver läsa resten. Det handlar om översteprästen Melkisedek, som är en gåta i den judiska tron. Den stora stamfadern är ju Abraham. Och Abraham, han är ju det judiska folkets ursprung. Han är den store. Men vid ett tillfälle så kom det en man som hette Melkisedek. Det står om honom, om ni vill läsa det eller bara anteckna det, så i första Moseboks 14 kapitel. Och den här prästen Melkisedek, vers 18, alltså första Mosebok 14:18. Han var kung i Salem. Alltså det gamla namnet på Jerusalem. Han var kung i Jerusalem. Han lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och han välsignade Abraham och så vidare. Normalt sett så brukar det vara den som är lite över som välsignar den som är lite under. Och därför så är ju det här en viktig text för judarna, eftersom Abraham är så högt så att säga. Här kommer en som är ännu högre än Abraham. För denne överste prästen, eller denne prästen, ger sin välsignelse från Gud den högste till Abraham. Och Abraham, står det i slutet på vers 20, gav honom tionde av allt. Så den här Melkisedek är ju, alltså man undrar vem det här är. Man vet inte varifrån han kom. Han var alltså präst i fridens stad Jerusalem. Och han bar ut bröd och vin. Och han tog emot tionde av allt. Ja, men en sån viktig person kan ju inte bara försvinna i historien. Man vet inte var han kom ifrån, man vet inte var han tog vägen. Det är enda bibelstället som det talas om Melkisedek. Men han finns med i Saltaren. En präst till evig tid. Han omnämnde Hebreerbrevet. Och nu säger den judiska tron det att denne Melkisedek, alltså han är en sorts messias gestalt. Han är en av de här personerna, eller han har givit epitet till den kommande messias. När Jesus säger ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida, så identifierar han sig med Melkisedek och säger indirekt: jag är inte bara människosonen, utan jag är också präst till evig tid. Jag är Melkisedek. Och det betyder att om Melkisedek kommer, då behövs inte de andra prästerna. Då behövs inga överste präster och skriftlärda och så vidare. Så då är ju deras tid förbi, för det som är fullkomligt har kommit. Det är vad som ligger i det som Jesus säger. Dessutom så säger han, och han ska komma på himlens moln. Det står ju så, människosonen sitter på maktens högra sida och han ska komma på himlens moln. Han knyter alltså an till Daniel kapitel 7, som vi också har tittat på tidigare. Människosonen som ska komma på himmelens skyar. Så det Jesus säger, ja, jag är människosonen, jag är Melkisedek, den evige prästen, och jag är Messias som kommer på molnet, som ni läser om i Daniel 7. Han säger det på ett fördolt sätt, kan man säga. Men det är vad som ligger i detta. Det är säkert så att det är många som, också kristna, som läser just det där: här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. De läser det och tycker att men det förstår vi inte. Vad kan det betyda? Men om man förstår och lägger ut vad det här faktiskt betyder. Och det var säkert så att de begrep vad Jesus menade. Då förstår man också vers 65. Då rev överste prästen sönder sina kläder. Han blev vansinnig alltså. Det passerar alla gränser. Här har Jesus gått över gränsen. Här är måttet rågat flera gånger om. Ni hör ju vad han säger. Ni har ju själva hört vad han säger. Behövs inga fler vittnen. Vad anser ni? Och alla ansåg då att han är skyldig. Problemet är nog bara det att om man nu har kommit så här långt, så kanske man skulle kunna säga att det här förtjänar dödsstraff. Men det är knappast troligt att Pontius Pilatus hade ställt upp på det. För vad bryr Pontius sig? Pontius Pilatus, han bryr sig väl inte om det här. Så att de har inte kommit fram till målet här ännu. Men de kommer inte längre och tycker nog inte att de behöver kanske komma längre än så här heller. Det är utifrån den här texten och utifrån de här tankarna som man ibland brukar tala om Jesu Kristi trefaldiga ämbete. Det vill säga att Jesus är prästen. Ja, först innan här då. Han är profeten som rensar upp i templet. Han är prästen. Och han är den som kommer på himlens skyar, alltså kungen. Prästen, profeten, prästen och kungen. Det är Kristi tredelade ämbete, så att säga. Och då man läser om profeten och om prästen och kungen i Gamla testamentet, så hittar man massor med texter. Och då kan de, så att säga, knytas till Jesus. Eller rättare sagt tvärtom, Jesus knyter sig själv till alla de texterna. Han är profeten som ska uppstå, en likadan profet som Moses, säger Moses. Så att Jesus identifierar sig med alla de här figurerna och personifierar de här figurerna och blir därmed uppfyllelsen av profetian. Och nu så får överste prästerna och stora rådet klart för sig att det är så här Jesus ser på det hela. Och de river sönder sina kläder. Det var också någonting som stod i Gamla testamentet, till exempel första Mosebok 37-34. Eller första Samuelsboken 4-12. Att man river sönder sina kläder. Att man demonstrerar på det sättet. Man demonstrerar både inför Gud och inför den som nu har begått det här brottet. Nu sen är det så att det är en rättegång, men sen kommer det en rättegång till. Han ska ju ställa sin förrättning för Pontius Pilatus också. Och allt det här sker nu bara på några timmar, har vi förstått. Men innan vi kommer så långt så har vi några andra berättelser. Vi har berättelsen om Simon Petrus, hur han förnekar Jesus, och vi har berättelsen om Judas Iskariot som tar sitt liv innan vi kommer tillbaka till rättegången. Och den här första texten nu, får se hur långt vi hinner, men vi kanske ska läsa det i alla fall, verserna 69 och kapitlet ut. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom då fram till honom och sa: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa: jag vet inte vad du menar. När han sedan gick ut i porten fick en annan tjänsteflicka se honom, och hon sa till dem som var där: den där mannen var tillsammans med Jesus från Nasaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa: visst är du också en av dem, ditt uttal avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax skol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Här ser vi den där dubbelheten hos Simon Petrus, i hans natur. Men jag tror, om jag ska vara ärlig, vi har sett den tidigare i Matteus evangeliet, att den finns hos oss alla. Jag tänker på den där berättelsen framförallt vid Caesarea Filippi. När Simon Petrus säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och sen bara en liten kort stund efteråt så försöker han hindra Jesus från att gå till Jerusalem för att där ge sitt liv. Nej, inte ska det här vederfaras dig. Alltså han agerar, och det är då Jesus säger till honom: gå bort Satan. Du försöker hindra mig, du frästar mig. Och den där dubbelheten finns, tror jag, hos oss alla på så sätt att det finns en inre människa. Som vi läste när vi läste om Getsemane. Anden är villig men köttet är svagt. Det finns en inre människa hos oss alla. Som älskar Gud och som älskar våra medmänniskor utöver allt annat. Men så finns det också en yttre människa, eller en fallen människa. Med alla de begränsningar och ofullkomligheter som finns. Och det är det som kommer till uttryck i den här berättelsen. Det där med hur man ska kunna få den inre människan, livet i anden, att bli starkare än den yttre människans begär. Det ska vi inte ta upp nu. Men Paulus tar ju upp det på ganska många ställen. Alltså hur vi vandrar i anden. Men det här finns ju inte befäst, så att säga, hos Simon Petrus. Jesus säger det till honom också. Nu ska vi se om jag hittar det lite senare. Eller vänta nu, han har sagt det tidigare. Vad han säger, de här orden. Eller kanske inte alls står i Matteus när jag tänker efter. Jag tänker på det här när Jesus säger till Simon Petrus: Simon, Satan har begärt att få dig i sitt våld. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet, utan att din tro ska leva vidare och leva kvar. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och det här sägs ju då i samma tidpunkt, vid den här tidpunkten, så att säga. Så att Simon Petrus var inte bara en Jesu Kristi lärjung, utan han fick befästa sin omvändelse. Och det är väl så vi ska se på våra prövningar också. Att när vi utsätts för prövningar eller frestelser, eller när vi misslyckas, för det händer ju också, då ska vi se det som tillfällen till att fördjupa vår omvändelse. Och när du en gång har fördjupat din omvändelse riktigt ordentligt, då är det skickat att kunna styrka dina bröder. Det är alltså processer. Så det är vad vi ser hos Simon Petrus. Men här är det ju så att Simon Petrus, han förnekar Jesus 3 gånger. Och det kan man tycka är mycket. Jag ska bara säga här nu avslutningsvis att det finns ett ord. Nämligen det ordet som står i vers. Där han förbannar. Jo, i vers 74. Då började han förbanna och svära. Och bibeltolkarna, exegeterna, har diskuterat det där grekiska ordet katatematizo. Som översätts med förbanna. Därför att det är ett transitivt verb. Som betyder att det står alltid tillsammans med ett objekt. Alltså det kan inte stå så här på grekiska. Att han började förbanna. Utan på grekiska så ligger i grekiska ordet så ligger att han förbannar något. Han förbannar någon. Och då diskuterar man då varför det är som det är. Va? Och antagligen. Tyvärr måste jag göra lite ledsna här kanske. Men man tror att det faktiskt betyder att Simon Petrus förbannade Jesus. Det är den mest rimliga tolkningen. Och man tror också att detta är så illa bland de första kristna som Matteus vågar inte skriva ut det. Det finns ett annat bibelställe där i 1 Korintherbrevets 12:e kapitel. Där Paulus skriver, liksom ingen kan förbanna Jesus. Så kan inte heller någon säga Jesus är Herre. Annat än i den helige ande. Det fanns vid den här tiden. Bland de hedniska människorna och religionerna. För all det fanns i den judiska tron också. Besvärjelser och böner. Där man i bönen förbannade företeelser runt omkring. Det finns till och med judiska böner. Där man förbannar de kristna. Från första århundradet. För man såg dem som en sån. Fara då för den judiska tron. Man tror att Simon Petrus förbannade Jesus. Och det här kunde man inte skriva i evangeliet som skulle läsas överallt i alla kyrkor och församlingar. Därför har man gjort en förkortning så att säga, grammatisk förkortning där man inte har skrivit ut det här. Om det nu var så eller inte, det får vi fråga Simon Petrus om den dagen då vi får möta honom. Men det kan vara tänkvärt i alla fall. Och där får vi säga amen. Låt oss be. Herre, vi ber att du ska utföra ditt verk i våra liv på ett sådant grundligt sätt. Att vi aldrig kommer i den situationen att vi frestas att förbanna dig. Herre, låt omvändelseprocesserna i våra liv och i vår församling få fortgå på ett sådant sätt så att vi blir rotade i Kristus. Se dig så klart och tydligt, en gång för alla eller många gånger så att vi aldrig kan svika dig. Tack för att Simon Petrus tro inte blev om intet, utan att han tog sig igenom. Genom att ta emot evangeliet på nytt och på nytt. Och fick kraft att vara församlingens grundval. Eller en del av församlingens grundval. Herre, hjälp oss i prövningar och frestelser att fördjupa vår kännedom om din nåd och din barmhärtighet. Om din betydelse för oss. Så att våra hjärtan smälter och vi helt går upp i dig. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Och det var del 74 vi fick höra här. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Under julen så är det lite uppehåll. Härefter så kommer sändning ifrån missionskyrkan Radio MF. Du får höra på deras söndagsgudstjänst. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradio du sände. Programmet heter Bibeltimmen. Ha en skön fortsättning på helgen som, eller veckan som kommer, menar jag.